Hej och välkommen till Läns och Riksnytt. Jag heter Johan Rosengren. Risken för att synkurserna på Hagabergs folkhögskola läggs ner är en del i en större trend. Så var det dags för en ny tävling i Läns och Riksnytt. Och så denna gång en årtalstävling där du får ett antal ledtrådar och gissar.
Vår kollega Johan Rosengren har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Han vars röst har hörts i tidningen sedan mitten på 90-talet. Kan en röst ens försvinna om den finns på band? Du har hört honom säga inslagsnumren även under den tid han var sjukskriven. Och vi fortsätter att ha Johans trygga varma röst som en signatur för Läns och Riksnytt. För det var hans tidning. Man kan faktiskt säga så. Han har varit här längst, kan allt, vet allt om alla. Och trots detta var han fortfarande nyfiken. Han älskade att vara journalist. Han längtade inte efter att gå vidare, göra karriär, byta jobb. Han ville vara kvar. Lära sig mer, vara bra på sitt jobb. Han ville göra något bra för andra och han gillade att vara chefredaktör, att vara ansvarig utgivare för sin tidning. Men han kom in på synskadeområdet av en slump. Eller var det det? Hans farfar Bengt Rosengren var i alla fall bland de första läkarna i Sverige som gjorde ögonoperationer i början på 1900-talet. Johan var också redaktör för SRF Stockholm Gotlands medlemstidning Vår Synpunkt och den gjorde han in i det sista. I en krönika skrev han om hur unik Läns och Riksnytts uppdrag var och berättade att tidningen tog sin början i september 1965, samma år som Johan föddes. Och då med ett provnummer producerat av Stockholms läns blindförening. Tidningen började sedan ges ut regelbundet under namnet Örjansbandet. Han skrev: idag, mer än 50 år senare, har tidningen förstås förändrats en hel del till form, innehåll och ton. Men den har samma ambition att vara ett öga och en mötesplats för läsarna. I 15 år jobbade Johan tillsammans med journalisten Åsa Nilsson.
När Johan började jobba där, då hade ju tidningen, den blev en journalistisk produkt i någonstans i början av 80-talet och hade hunnit vara det då i kanske 10-15 år. Så han kom in som reporter eller som redaktör. Vi var ju tre redaktörer, så att det var inte någon som chefade över någon annan. Så han kom in precis som det var för oss andra, så hade inte vi någon bakgrund inom det här med syn, att leva med synsättning, utan från början så kunde varken han eller jag så mycket om det här området. Sen så lär man ju sig det och då växte också intresset för att gå vidare på och hitta nyheter. Lika väl som man jobbat inom ett annat område så drivs man av att hitta nyheter inom sitt specialområde. Vi pratar ju om den här syn, det som kanske låter lite abstrakt, det här med synskadevinkeln. Att om någon av oss gick på en presskonferens i landstinget, som det hette då, regionen, då kommer man ju tillbaka. Då ska man ju också ställa frågan om hur det här, vad kommer det här ha för roll för personer med synnedsättning. Att man kan inte gå på en presskonferens utan att försöka mejsla ut de speciella frågorna, eller då synskadevinkeln som jag tycker man kan kalla det för. Och det var ju liksom en ledstjärna för oss allihopa. Hade man inte ställt de frågorna och fått med just det, då hade man inte gjort ett riktigt bra jobb. För då kunde man lika gärna ha varit utsatt från Sveriges Radio eller Dagens Nyheter. För det var det som skilde oss åt många gånger. Att vi försökte se det här genom hur det här skulle, vilket utfall en reform till exempel skulle få för synskadade.
Vad tror du han har betytt för läsarna?
Jag tror han har ju varit den här trevliga, vänliga, fina rösten som man har hört. Och det ger ju liksom ett Det är ju en slags igenkänning som jag tror är ganska bra som läsare, att det finns. Och sen är det ju många också av läsarna som under årens lopp kan ha blivit intervjuade av honom och träffat på honom på olika evenemang som de har varit ute på. Så jag skulle nog bedöma att han är en rätt så känd person i synskadevärlden här i Stockholm.
Finns det något som du har tagit med dig från hans sätt att arbeta?
Det som jag tycker han gjorde bra, det är det här när det var dagsaktuella frågor, till exempel det var kanske ett nytt land som var i fokus eller en person som hade gjort sig påminn under veckan, att han kunde snabbt ge en bild av det här som man lätt missar om man har en synskada, till exempel om, vi säger så nu Ukraina till exempel, då skulle Johan ha berättat att var det ligger i Europa och vilka länder som angränsar mot det och lite grann hur landets topografi ser ut kanske och geografi, vad som växte i landet. Man ger en liksom kartbild, och det tyckte jag han gjorde väldigt lätt, på ett väldigt lätt och trevligt sätt.
Så här kunde det låta 2018 när Andreas Norlén blev Sveriges talman. Vi hör en bit av Johans syntolkning.
Näst efter kungen står han högst i rang i det offentliga Sverige. Tills helt nyligen var han helt okänd för de flesta. Sveriges nya talman, Andreas Norlén, 45-åringen från Norrköping, som har både en mild och lite pojkaktig framtoning. Den tjocka bruna kalufsen som verkar sakna gråa stänk är kortklippt i nacken och runt öronen och formar sig en rejäl lugg som täcker pannan. En del rynkor och skrattgropar i ansiktet avslöjar att han är över 40. Det lite försiktiga leendet visar upp ganska små tänder. Klädd i mörkblå kostym, ljusblå skjorta och mörkblå mönstrad slips vid utnämningen till talman gjorde han ett nästintill nerklätt intryck. Man fick ingen känsla av statsman eller företagsledare, snarare av grå tjänsteman eller universitetslärare, vilket han också har varit.
Han var ju duktig på att beskriva hur saker och ting såg ut och hur han såg ut. Bilden från förr då, det var att han alltid liksom var prydligt klädd. Han hade ofta som en mörk kavaj och skjorta under eller någon snygg tröja under och snygga jeans och lite tuffa skor och sådär och välfriserad. Och det är bra när man ska ut som reporter att man kan sin dresskod.
Hur såg Johan ut då? Han var rödhårig från början. Sen blev det gråvitt. Håret var kortklippt och ville inte riktigt ligga ner utan stod upp. Och i hans gråa, korta helskägg fanns det fortfarande kvar många röda strån. Han hade ljusa blå ögon, ljusa ögonbryn, en rak näsa och en leende mun med jämna tänder. Runt 1,80 lång, normal kroppsbyggnad. Men det var leendet och den raka, snälla blicken som alla märkte till först. Johan engagerade sig också ideellt i taltidningsproducenternas förening, TTF, där han under många år var kassör. Föreningens uppgift är att på olika sätt främja och utveckla taltidningar. Mats Sundling, ordförande, och även journalist på Skånes taltidning. Hur minns du honom?
Som en väldigt vänlig och väldigt snäll människa som löste problem på ett väldigt smidigt sätt innan det hade hunnit bli något ens. En klippa, alltså den bästa kamrat man kan tänka sig i ett styrelsearbete. En sån som ser till att allt funkar och att alla blir nöjda, att alla får komma till tal så att alla mår bra, skulle jag vilja säga.
Varför tror du att Johan var engagerad i att jobba för taltidningars överlevnad?
Vi talade aldrig om det egentligen. Det var mer en självklarhet. tror jag, att jag hade samma inställning, att taltidningar är bra. De ska vara bra för dem som lyssnar på dem. Vi har en synskadad publik och det är den som går först. Alltså läsarnas, lyssnarnas intressen går främst. Och så vill vi göra världen lite tillgängligare. Så att det, vissa saker är så självklara när man är med i samma gäng, så att man behöver aldrig prata om det. Och det uppfattar jag verkligen att Johan hade den inställningen. Och så bjuder han på sig själv med ideellt arbete. Det kändes som han var kvar när vi fick reda på att han hade dött på vår konferens i Sundsvall. Att han var med där ändå. För att ja, han har alltid varit med som en självklar person i sammanhanget. Och så kommer jag att känna med honom, tror jag, framöver. Men det är väldigt, väldigt lång tid. Han är en av oss helt enkelt. Och det kommer han alltid vara.
Är det något som du tänker att han var extra bra på?
En duktig allmän reporter. Och sådana ska man hålla högt. En sån som kan göra inslag om precis vad som helst. Och det blir bra. Det blir sant och relevant och snyggt ihopsatt. Och dessutom då en bra redaktör som får ihop en bra tidning över en lång tid. Och det har sina utmaningar kan man säga. Att uppfinna sig själv på nytt. Uppfinna en ny taltidning varje vecka. Inte bara några månader i sträck utan i decennier i sträck. Och det tycker jag han har lyckats bra med.
Jag möter journalisten Bengt Rejhed som i mer än 15 år arbetade tillsammans med Johan på Läns och Riksnytt.
Nu står vi här vid Sicklasjön. Helt fantastisk bild, för det är alldeles grått vatten, vit himmel och stranden är täckt av snö och träden är naturligtvis helt täckta med snö. Här är ett barn som gör en stor snöboll.
Ja, verkligen. Det var gigantiskt. De syns ju knappt bakom den där. Och nu ska väl förmodligen den ner i Sicklasjön. Ja, vilken bild. Jag håller verkligen med dig. Det här är som en tavla, som du säger. Svartvit.
Vad hade ni för tankar kring hur ni skulle förmedla det som personer med synnedsättning då kan missa?
Jag tror vi ständigt hade de där diskussionerna och vi diskuterade det. För det är så lätt att glömma det här, som seende så är det lätt att glömma att den som nu lyssnar har kanske aldrig sett det jag står framför eller det jag går igenom eller det jag upplever. Och det pratade vi ständigt om, att vi skulle förbättra det här. Och det kan du ju lyssna på radioreportage på Sveriges Radio eller var som helst. Så glömmer man ofta att skildra bilden, det vi har framför oss som seende personer som då ska förmedlas till icke-seende.
Eftersom Johan också gjorde distriktets medlemstidning Vår synpunkt satt han lite på två stolar och det var viktigt att kunna hålla isär sina olika roller.
Det viktiga för våran del som vi också ofta diskuterade var att tidningen skulle vara fristående från organisationen. Det fanns ju och finns ju alltid med sådana här tidningar som är knutna till en organisation, som finns det alltid risk att man in och tafsar lite på det journalistiska uppdraget. Och där hade vi ständiga diskussioner att vi måste värna det, att den här tidningen är fristående. Och det tjänade nog tidningen väldigt mycket på, att vi höll den fanan rätt så högt. För att det innebar ju också att vi kunde vara kritiska mot organisationens företrädare. Och också göra, tycker jag, väldigt bra reportage. För hade vi inte haft den rollen, då hade vi kanske varit bundna också, lagt lite hemsko på våra egna idéer och vårt sätt att förhålla oss till de frågor vi tog upp.
Vad var det för frågor som Johan tyckte var viktiga?
Ja, lite svårt att säga det, men vi gjorde mycket kulturell bevakning gjorde vi. Och det ska jag säga om Johan, han var väldigt påläst, alltid kunnig.
Vad tänker du att Johan drevs av för att han... att han jobbade just på Läns och Riksnytt?
Jo, men jag tror när man hamnar på en sån tidning som Läns och Riksnytt, som riktar sig till lyssnare som kan uppleva stora problem i vardagen och att man åsidosätts som människa, att man kanske inte betraktas som fullvärdig och som ständigt får slåss för att komma framåt. Och då tror jag att hela tidningen hade på något sätt den inriktningen att vi skulle vara inte talföreträdare, men vi skulle i alla fall företräda de åsikterna som fanns i det här sammanhanget. Hur är det att leva som en synskadad person? Vad är det för delar i samhället jag inte får ta del av? Vad kan förbättras? Att ställa de personer som har ett visst ansvar också till svars för att även personer med synskador ska ha tillgång till allt i samhället.
Min egen bild av dig, Johan, det är att du alltid sa ja. Visst, gör det när jag kom på en idé, med rätt synvinkel förstås. Och så var det strålande. Vem säger än så? Du gjorde det. Enda gången du sa nej var när jag hade hittat en stor gammal dammig golvlampa i förrådet och ville ta upp den till redaktionen. Jag minns varje gång vi hade suttit och kämpat med veckans deadline. Och när vi äntligen hade kommit i mål på onsdagsmorgnarna, tryckt på skickat-knappen, så vände du stolen mot mig och sa med armarna utsträckta: "Vi har gjort en tidning! Nu blir det kaffe!" Johan blev 57 och sörjs närmast av hans fru Madeleine, barn och barnbarn. Men också av oss medarbetare. Personer på kansliet och distriktet och i lokalföreningarna. Du kommer leva kvar hos oss alla på redaktionen. Hos mig Assissa, som nu ska försöka ta över rollen som ansvarig utgivare och chefredaktör. Jag har mycket kvar att lära och hade önskat att göra det av dig. Du finns kvar hos Annika Edvards och Henrik Jansson och hos alla andra, tidigare kollegor och frilansar som genom åren haft förmånen att få jobba med dig. Johan, tack!
Och när du står på toppen och tittar ner och det den du ser, när du har vunnit, kom ihåg mig då. När du får spring i dina ben och jordens dragningskraft är klen, när du är i luften, kom ihåg mig då. När våren öppnar sina dörrar och du tar en lång testat allt som går, och när du tröttnat, kom ihåg mig då.
Musiken vi hörde var det som Johan gillade. Kanon i D-dur av Johann Pachelbel med Voices of Music. Kom ihåg mig av Lars Winnerbäck.